Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Delphi-podden. Idag ska vi prata om MiCA-förordningen. Och i studion idag så har vi Felix Makarowski och jag, Olivia Svedmark, som modererar. Och tillsammans med oss idag så har vi Erik och John från Delphis fintech-grupp. Vill ni presentera er själva och berätta lite mer om vad vi ska snacka om idag?
Ja, men absolut. Jag kan börja. Erik Olander heter jag. Jag jobbar som advokat i Delphis tech- och IP-grupp, men och även då engagerad i vår fintech-grupp. Så jag jobbar mycket med de här frågorna som rör MiCA-förordningen och blockchain-teknik, kryptovalutor i olika slag. Men jag ska låta John presentera ämnet lite närmare.
Tack för det. John Herrman heter jag, är också advokat på Delphi, jobbar i samma grupp och ungefär med samma frågor som Erik gör. Och först får vi tacka för att vi får vara här. Den här podden är jättebra och vi är ju trogna lyssnare. Och precis som du sa där, Olivia, så är ju temat krypto och MiCA. Och jag skulle vilja säga att liksom initialt att tanken med dagens avsnitt är ju att försöka beskriva regelverket på någon form av övergripande plan så att alla lyssnare ska känna sig inkluderade. Och det betyder ju samtidigt att vi inte kommer kunna gå på djupet på allt. Men har någon lyssnare frågor kanske om er verksamhet omfattas eller hur en ansökningsprocess går till mer i detalj eller för er, så är det såklart bara att höra av er till oss, så tar vi det därifrån. Men dagens program kommer vara som sagt lite mer övergripande.
Det låter jättebra. Vad är egentligen det bakomliggande syftet med MiCA-förordningen?
Ja, för att svara på den frågan så kan det vara lite kul att titta på lite siffror som har presenterats nyligen. FI, alltså Finansinspektionen, gör ju hushållsundersökningar. Och den som nyligen presenterades 2023 visade att omkring 6% av svenskarna har investerat i kryptotillgångar. Och eftersom vi är nästan 10,5 miljoner i Sverige nu, så är det ju en bra bit över 600 000. Vi har också sett, framförallt från tidigare i mars, att Bitcoin, en av kryptovalutorna, den största, satte kursrekord. $73,000 tror jag, för första gången. Ett kliv över det till och med. Så det innebär att det har lyft avsevärt bara sedan årsskiftet med närmast 50%. Samtidigt då har det ju sjunkit periodvis, värdet alltså, väldigt snabbt. Så det rör sig alltså om tillgångar med väldigt stora värden, men också med väldigt mycket citat vanliga investerare, alltså konsumenter. Så det man kan säga är att syftet från medlemsländernas sida, om man läser lite noggrant ingressen till förordningen, är ju egentligen att skapa ett förtroende för kryptotillgångar. Man behöver främja konkurrensen då mellan medlemsstaterna. Och sist, men absolut inte minst, så skulle man kunna säga att man vill ha ett ökat och högt skydd för det man kallar inte eller icke-professionella innehavare, det vill säga konsumenter i huvudsak, men också för investerare. Och också, man pratar om en hög nivå av integritet hos marknaden för kryptotillgångar. Och integritet, ja, det låter som ett litet så här flufford, men vad det betyder i praktiken menar man ju en robusthet mot ekonomisk brottslighet. Bedrägeri, penningtvätt, som Erik tror jag kommer prata lite närmare om, och såklart som tyvärr är aktuellt, terrorfinansiering. Så de punkterna skulle man kunna säga är det övergripande syftet med förordningen.
Just det. Och nu har vi ju nämnt lite vilka förordningen avser att skydda. Vilka kommer omfattas av förordningen? Alltså, vem kommer det att tillämpas på?
Ja, alltså man tar ju sats i tillämpningen, får man ju säga. Den är bred. Det finns undantag som vi kommer nämna. Men enligt så att säga, de någon form av portalparagraf i förordningen, så är det personer, och då menar man då juridiska och fysiska personer, som omfattas om de ägnar sig åt emission, alltså utgivande av kryptotillgångar, eller tillhandahåller det man kallar tjänster med anknytning till kryptotillgångar. Så på så sätt är det en bred tillämpning.
Mm, det låter brett.
Finns det någon typ av kryptotillgångar som inte kommer att omfattas av Mika?
Ja, precis. Det finns ju, samtidigt som sagt, som att det är en bred tillämpning, så finns det flera undantag. Ett sånt är ju, ett intressant sånt är ju NFT:er, eller non-fungible tokens, vilket var väldigt på tapeten, i alla fall i media för en tid sedan. Och de är undantagna helt från förordningen. Och då kan man ju fråga sig varför det blev så. Ett skäl ska jag säga, är ju att NFT:er, menar man då egentligen, utgöra kryptotillgångar som representerar verkliga tillgångar. Alltså de är inte, man pratar om inte fungibla tillgångar, och det betyder ju på vanlig svenska tillgångar som inte kan ersättas direkt eller som inte är direkt utbytbara med varandra.
Jämfört med pengar till exempel.
Precis, precis. Och där har vi ju konst och videos, musik. Men tittar man långt, långt, långt ner i förordningen i någon av de senare artiklarna, så har man liksom tagit lite höjd för det och sagt att ja, förordningen utesluter inte att de kan komma att omfattas vid ett senare tillfälle. Men så är inte fallet nu.
Spännande. För den som är intresserad av NFT:er och kryptotillgångar med mera, så har vi ett avsnitt som vi spelade in för ett par år sedan som ligger uppe på Delphis hemsida och även på SoundCloud och Spotify och där poddar finns. Så om ni är intresserade så kan ni lyssna på det också. Men Mika gör en åtskillnad mellan tre underkategorier av kryptotillgångar som kommer att omfattas. Vilka är det här? Varför görs åtskillnad och hur påverkar det här aktörer som kommer att omfattas av regelverket?
Ja, men precis. I Mika ställs det upp eller definieras tre olika typer eller huvudkategorier kan man säga av tillgångar som regleras av förordningen. De två första kan man säga är en token som är knuten till en faktisk tillgång. De första, den kallas också i den svenska versionen för tillgångsanknutna tokens eller asset reference tokens. Och det här är då tokens som är kopplade till ja, men någonting med ett rejält värde. Så att det kan vara en råvara till exempel, det kan vara valutor också av olika slag eller andra finansiella instrument kanske eller liknande. Sen finns det också e-pengar tokens eller e-money tokens då, som är kopplade till en specifik fiatvaluta. Och det som är gemensamt för båda de här är att den här kopplingen sker till någon en annan tillgång som backar upp de här tokensarna i syfte att, så att säga, att de ska behålla ett stabilt värde kopplat till värdet på, ja, men en tillgångsanknuten token till exempel. Ett enkelt exempel skulle kunna vara att den är kopplad till guld, och då kommer den liksom backas upp, värdet av den kommer backas upp av den tillgången, så att säga. Och värdeutvecklingen då är också tänkt att vara lite mer stabil än, men som John beskrev tidigare här, så värdet på Bitcoin till exempel eller kryptomarknaden i stort har ju varit väldigt, väldigt volatilt nu. Särskilt på senare tid, men rent generellt är det en väldigt volatil marknad. Sen så den tredje övergripande kategorin kallas för andra kryptotillgångar. Det är väl lite så en slasktratt kan man säga. Och här är de kryptotillgångarna som inte omfattas av någon av de andra kategorierna kan man säga. Och mest aktuellt kanske, eller i alla fall vad vi ser idag i vår verksamhet, är den typen av token som i den svenska versionen kallas för nyttotokens, men det, ja, det begreppet man använder är utility token. En token som är kopplad till någon form av ja, men någon form av rättighet kanske, eller liknande, eller ha en funktion inom ett nätverk eller på en plattform eller liknande. Så det är de tre huvudkategorierna, och det är viktigt att hålla isär då, dels för de, ja, men bara på beskrivningen så märker man ju att de skiljer sig väldigt mycket från varandra, men de är också kopplade till helt olika krav, de här olika tillgångarna.
Mm. När anses en kryptotillgång vara ett finansiellt instrument och därmed inte omfattas av MiCA utan snarare av MiFID?
Ja, men exakt, för det är ju en viktig distinktion att finansiella instrument är ju redan reglerade så att säga av MiFID 2, och därför omfattas de inte av MiCA. Och det här har varit en fråga sedan länge att försöka kategorisera in, eftersom att innan MiCA röstades igenom så har vi ju så att säga inte haft någon specifik reglering på kryptomarknaden. Men MiFID 2 har ju funnits som reglerat finansiella instrument. Så redan innan MiCA så att säga, så var det här en övning som man behövde göra för att så att säga utesluta att en kryptotillgång är att betrakta som ett finansiellt instrument. Och MiCA är tydlig med att man ska separera de här olika tillgångsslagen. Och i MiCA så specificeras det också att Europeiska värdepappersmyndigheten ska komma ut med särskilda riktlinjer för hur man ska göra den här klassificeringen. Det har kommit draft guidelines från ESMA då, nu här i januari tror jag. Men de är också, ja, de går in, de gör vissa ställningstaganden, men samtidigt som det är draft guidelines så är det också en förfrågan från marknaden att inkomma med synpunkter på det här förslaget. Så att vi får se, det slutliga riktlinjerna ska komma i sommar tror jag, den 30 juni, som förhoppningsvis kommer ge lite mer vägledning. Men den principen som man kan se i de riktlinjer som vi har nu, vilket väl är det som vi har jobbat efter tidigare också, är väl det som ESMA beskriver som same activities, same risk, same rules. Alltså man ska titta på dem, man ska titta på det för vad det är så att säga. Bara för att man kallar det för en token så att säga, så undkommer man inte MiFIDs regelverk om vad som är ett finansiellt instrument. Om en token har de andra egenskaperna av ett typiskt finansiellt instrument, ett derivat till exempel, då kommer det betraktas som ett derivat trots att man kallar det för en token.
Och för er som inte är helt bekanta med alla förkortningar, så ESMA är alltså Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det kan vara bra och lägga till. Vi kommer slänga oss en del med det framöver också.
Men då har vi pratat en del om tillämpningsområdet av förordningen. Så nu var jag lite nyfiken på ansökningsprocessen. För att jag har förstått det att alltså, om man omfattas av MiCA men inte står under tillsyn eller bara står under en begränsad tillsyn hos FI, så måste man söka om auktorisation för att få bedriva kryptoverksamhet inom EU. Vi kan börja med vilka bolag är det som behöver tillstånd?
Ja, men det stämmer att MiCA innehåller en tillståndsplikt för vissa typer av aktörer. Och då, ja, men det som vi väl tror kommer vara mest aktuellt i så att säga det, eller träffa flest bolag, är att om man bolag som tillhandahåller vissa typer av tjänster kopplat till kryptotillgångar. Till exempel om du driver en handelsplats för kryptotillgångar eller förvarar kryptotillgångar, har en custody-lösning till exempel eller liknande. Den typen av tjänster omfattas av tillståndsplikten. Men även då om man ger ut en sån här tillgångsanknuten token till exempel, så kommer man ansöka. Men det är olika typer av ansökningsprocesserna, är snarlika vad man behöver ge in, men de är inte helt identiska om man är en tjänsteleverantör på kryptomarknaden, som om man ska ge ut en egen tillgång. Det är i huvudsak de två kategorierna som kommer träffas av tillståndsplikten.
Just det, och den ansökan kanske ser lite olika ut då beroende på vad det är för typ av bolag eller Hur ser ansökan ut och vad ska den innehålla?
Ja, men det finns specificerat ett antal handlingar som en viss mängd information i Mika som ska ges in beroende på om man då är en som tjänsteleverantör eller om man är en aktör som vill ge ut en tillgångsanknuten token. Och vi kommer inte räkna upp i detalj alla dokument som ska ges in, men exempelvis är det bolagsordning, verksamhetsplan, affärsmodell. När det gäller de här, om man ska ge ut en token, så behöver man också in ett rättsligt utlåtande som förklarar varför den token man vill ge ut inte är att betrakta som ett finansiellt instrument. Det finns också ledningsprövningar och ägarprövningar av bolagen. Så att är man bekant med andra tillståndsprocesser på den finansiella marknaden, så känner man igen ganska mycket av den typen av dokument som behöver ges in till tillsynsmyndigheten inom ramen för ansökningsprocessen. Så att det är snarlikt, och det är på ett övergripande nivå tydligt specificerat vilken typ av dokument som ska ges in. Sen så är det lite knepigt, för Mika innehåller också, ja, men som vi var inne på tidigare, regler om att ESMA ska utkomma med riktlinjer. Även här ska man komma med riktlinjer på mallar och processbeskrivningar för hur den här tillståndsprocessen ska gå till.
Just det.
Men utöver det så är väl vår uppfattning att även FI i Sverige kommer tillämpa en egen, så att säga, process för hur man hanterar den här typen av ansökningar.
Av alla dokument som behöver ingå i ansökan, så är ju såklart vissa dokument kommer kräva mer energi och mer arbete från bolagens sida än andra. Och där är ju verksamhetsplanen ett sådant. Och vad vi vet av erfarenhet är ju att hur väl och utförlig den är, om vi då pratar om verksamhetsplanen, desto bättre är det. Därför att det är ju olika handläggare på FI, olika erfarenhet, olika kompetenser såklart. Så man kan förbättra eller effektivisera processen genom att lägga just mycket energi på verksamhetsplanen, affärsmodellen, och verkligen förklara utförligt hur det är tänkt att fungera så tydligt det bara går. Det är mycket möjligt, eller till och med sannolikt, att man ändå kommer få förelägganden om förtydligande, och det är helt i sin ordning. Men att man har lagt mycket energi och kanske också låtit någon annan med erfarenhet tittat på den, man kan ju lätt bli hemmablind också, så att säga, är absolut någonting att rekommendera.
Jättebra tips.
Verkligen. Men ja, det kan man väl säga i den kontexten att, jag menar, när vi jobbar ju mycket med den här typen av frågor och i dialoger med FI, och som jag var inne på, det är helt i sin ordning att få följdfrågor. Vid något tillfälle tror jag en handläggare på FI uttryckte det sig som så att, alltså, även det mest klassiska factoringupplägget kommer liksom vara föremål för förelägganden om att inkomma med förtydliganden och ytterligare information. Så man ska liksom inte, om man är i en process med FI, ska man inte vara rädd för det och tro att det innebär direkt att man har gjort något fel eller att det inte kommer gå bra i slutändan, utan det handlar mer om att man har en förklaringsbörda i förhållande till FI, och det är viktigt att de förstår, och förstår de inte kommer de ställa följdfrågor.
Mm.
Det betyder inte att man har gjort fel i handlingarna egentligen, kan man säga.
Nej, precis. Men på tal om ansökan då, hur förhåller sig det här och reglerna om ansökan till AML-frågor som vi har berört lite kort innan?
Ja, men AML-frågorna kommer, det blir ju en del av ansökningsprocessen, och AML är lite det är svårt i vissa aspekter när vi är inne på liksom, mer renodlad kryptoverksamhet. Men ska vi säga det först och främst att Mika har inget särskilt avsnitt om liksom penningtvättsfrågorna, utan det är genom att den här typen av aktörer som jobbar med kryptotillgångar har successivt tagits in inom ramen för penningtvättsregelverket på EU-nivå redan sedan tidigare. Och i Sverige har vi haft det under ganska lång tid för vissa typer av bolag, verksamheterna inom det här området har varit skyldiga att registrera sig hos FI som finansiella institut. Vilket har inneburit att AML har varit tillämpligt. Men sen dess har penningtvättsregelverket uppdaterats och det är mycket bredare tillämpningsområde nu så att säga på den här marknaden. Och det man kan säga är att de här aktörerna kommer omfattas. Måste man söka tillstånd så kommer man behöva visa för FI inom ramen för den tillståndsprocessen att man kan efterleva kraven enligt penningtvättslagen då i Sverige eller AML-regelverket i stort. Så det blir en del av processen och det är vår erfarenhet när det gäller registreringar som finansiella institut för kryptobolag så är just AML-frågorna kanske de som är mest utmanande i relation till diskussionerna med FI och förklara hur allting hänger ihop. Och det kan man ju... Det beror ju på att kryptoverksamhet har någon form av inneboende liksom pseudo-anonymitet i vart fall. Om inte i vissa fall, beroende på verksamhetsupplägget, så kan ju det finnas en fullständig anonymitet i vissa led. Så. Men, och att kryptoverksamhet anses vara högriskverksamhet så att säga, från ett penningtvättsperspektiv.
Mm. Och hur lång tid kan en sån här ansökningsprocess ta? Hur ser den ut liksom rent praktiskt?
Men som vi var inne på lite tidigare så kommer det ju komma riktlinjer från ESMA och även FI kommer sätta en egen struktur. Så det är lite svårt att säga exakt hur den kommer se ut i praktiken. Men det man kan säga är väl att det finns vissa tidsintervall som är spesade i MiCA. Då är det primärt 25 dagar som en tillsynsmyndighet har på sig att hantera den första, så att säga, den inkomna ansökan. Men det här, av erfarenhet, så det här kan ge en fingervisning. Men den här typen av strikta deadlines blir ofta ruckade på grund av sådana här förelägganden om att inkomma med ytterligare information. Och det finns en process vad det gäller viss typ av tillstånd då, den för tillgångsanknutna tokens, om jag inte minns fel, som också har en process för ett spann på 60 dagar då, tror jag, från att, så att säga, en fullständig ansökan när väl FI så att säga, är nöjda med underlaget som de har på sig att pröva den här ansökan om tillstånd. Men vår lilla spaning är väl att det kommer sannolikt fungera på ett snarlikt sätt så som FI jobbar idag, vilket är liksom en iterativ process mellan FI och det ansökande bolaget där man skickar in en ansökan och sen under x antal veckor eller till och med månader går lite fram och tillbaka med FI och svarar på förelägganden och har man tur får till några möten för att förklara på ett lite större perspektiv vad det är man har tänkt göra i bolaget som söker tillstånd. Och det tycker vi är särskilt viktigt och bra om man kan få till den typen av möten och mer öppna dialoger med FI. Även om det kanske inte är en formell del av ansökningsprocessen så kan det hjälpa för den här, ska man säga, att skapa förståelse hos FI. För det ska man komma ihåg att jag menar, det här är en snabbrörlig marknad. Bolag hittar på nya kreativa sätt att göra affärer. Och det är inte alltid som FI har är lika snabbrörliga. Och det är väl egentligen... Ja. Man kanske kan önska att det var på ett annat sätt där. Fast det på andra sätt kan man också tycka att det är helt rimligt att tillsynsmyndigheten ska ju vara lite mer trögrörlig kanske. Och ha ett mer riskaverst perspektiv såklart än bolagen som är verksamma på marknaden.
Ja visst, men om vi kopplar tillbaka lite då till det John pratade om, att det är viktigt att vara noggrann med den dokumentation man skickar in, särskilt då verksamhetsplanen. Är det en sån sak som skulle kunna förkorta den här processen eller göra den smidigare om man är liksom noggrann från start?
Absolut. Och jag menar, vår uppfattning är väl att om man inte redan är en väldigt stor aktör som har gått igenom liknande processer förut så kommer man ju absolut behöva hjälp i den här processen av någon rådgivare. För att det ställer väldigt stora krav på verksamheten. Och det är mycket dokumentation som ska ges in och den ska gärna vara så att säga, strukturerad och framställd på ett sätt som är begripligt för FI och uppbyggd på det sätt som de normalt sett ser. Så bland annat verksamhetsbeskrivningen och verksamhetsplanen, affärsplaner och liknande. Den typen av mer generella dokument kan man ju använda för att skapa en större förståelse redan tidigt hos FI. Men det ska man väl också säga att det är det kan också vara väldigt nitty-gritty frågor i särskilda delar. Och också rent formella saker som om FI anser att ledningen har tillräcklig erfarenhet för att driva den här typen av verksamhet till exempel.
Det måste vara en lurig grej när det är ändå så pass ny, alltså en ny bransch, att man då ska ha erfarenhet.
Ja, absolut. Och den typen av prövning har ju funnits redan i nu vad gäller registrering som finansiellt institut inom den här branschen. Men och där kan man väl säga att just den erfarenhetsbaserade prövningen har väl varit anpassad ändå, skulle jag säga, efter att branschen är så pass ny. Sen vet vi inte hur det kommer bli under Mika och det beror lite på vad ESMA riktlinjer säger i de delarna. Men det är klart att man inte kan ha 50 års erfarenhet av kryptomarknaden som inte har funnits i 50 år. Liksom.
Nej, men precis.
Och där om man jämför till exempel om vi ser på värdepappersbolag och tillstånd som värdepappersbolag, då där är kraven på erfarenhet ändå högre i vår bedömning och erfarenhet, just nu i alla fall. Sen som sagt, under Mika vet vi inte riktigt vad som kommer hända.
Nej. Ska vi lämna ansökningsprocessen och gå vidare kanske?
Ja, precis. Vi har varit inne på vilka som omfattas av Mika, ansökningsprocessen, tillståndsfrågor. Mika innehåller ju även en del skyldigheter för företag som omfattas. Vilken typ av skyldigheter är det fråga om?
Ja, men vi har ju bland annat, vi kan prata om transparenskrav till exempel. Och det vi har noterat när man har tagit sig igenom Mika över tid är att ordet transparent nog nämns 20 gånger. Och då har vi inte ens rätt med bilagorna. Så det är ett centralt krav. Och man kan väl säga att det består, såklart lite övergripande och förenklat, men i huvudsak av två delar. Å ena sidan handlar det ju om att utgivare av tillgångsknutna tokens fortlöpande, alltså inte vid en given tidpunkt utan över tid snarare och fortlöpande som sagt, ska ge information till innehavare av tillgångsknutna tokens. Och här kommer då kravet på transparens, för när informationen ska då vara explicit och som det framgår av regelverket transparent och i det här fallet då omfatta bland annat eller kanske snarare redogöra för antalet tokens i omlopp men också dess värde då. Dessutom så ska informationen då, den här transparenta informationen innehålla information om händelser som, och nu läser jag innantill då, sannolikt kan ha betydande inverkan på värdet av utgivna tokens, slutcitat. Det är ena sidan, eller ena delen. Den andra delen handlar ju om hur klagomålshantering går till. Och just klagomålshantering är ju någonting som vi ser i ganska många rättsakter som kommissionen har lämnat inom det digitala området. Hur ska det hanteras? Vem ska man vända sig till? Hur ska den här processen gå till? Och även här då trycker man på transparens, att man ska, det ska vara genomskinligt, det ska vara tydligt och förutsägbart hur klagomålshanteringen ska gå till. Därtill kommer ju också såklart då, det hänger lite ihop där med en rättvis rättegång, men en rättvis hantering, att den ska vara snabb och konsekvent. Och här får man då nog förstå att konsekvent betyder att samma typ av klagomål ska hanteras på samma sätt för samma bedömning. Tydligt är ju att konsumentskydd är ju i fokus. Och det är såklart som vi pratade om tidigare, tror du ställde frågan Olivia, vad syftet är. Ja, det är ju ett av de övergripande syftena med förordningen.
Mika ställer även krav på utgivare av kryptotillgångars miljöpåverkan. Vad innebär de här kraven?
Ja, nej, men det stämmer. Och bara för att ge lite bakgrund så publicerades en artikel av en forskare på Chalmers för, jag tror, 10-12 månader sedan, som hade räknat lite på det här, eller tagit del av, sammanställt i alla fall, forskningsdata på energiförbrukning när det gäller det globala bitcoin-nätverkets förbrukning. Och i och för sig inom ett intervall, men lågt räknat 100 terawatt per år. Och vad ska jag jämföra det med då? Ja, Forsmark 3-reaktorer producerar 25,5 terawattimmar 2022. Så att det är otroliga energiförbrukningar. Sen ska man ju säga att marknaden i ganska hög utsträckning har hållit på med någon form av självreglering. Och ett exempel på det är ju Ethereums övergång, jag tror det var 2022, från då proof of work till proof of stake, som är ju betydligt mer energisnålt. Men precis som du säger igen då, så har ju kommissionen eller EU, just när det gäller Mika då, lyft miljöpåverkan. Och framförallt handlar det ju i praktiken om ett krav om att lämna, eller en skyldighet om att lämna information om sin, man kallar det, miljö- och klimatavtryck. De här kraven varierar lite mellan de olika tillgångarna som omfattas, som Erik var varit inne på tidigare. Men för att vända sig på marknaden, det kan man göra på lite olika sätt under Mika. Men då ska man i alla händelser ta fram en, på svenska säger man en vitbok, white paper säger man i den engelska versionen, som då ska utarbetas och offentliggöras, även anmälas till kommissionen. En sån vitbok ska innehålla, och här tar jag ett citat igen för det är lite intressant, information om de huvudsakliga negativa konsekvenserna för klimatet och andra miljörelaterade negativa konsekvenser av den konsensusmekanism som anges för att ge ut tillgångsknutna token. Slutcitat. Och där handlar det om tillgångsknutna token. Så det handlar ju om den negativa miljöpåverkan som proof of work genererar. I den mån man använder sig av det. Och vad betyder det här i praktiken då? Ja, det vet vi inte riktigt ännu. ESMA, som Erik har nämnt tidigare, har i uppdrag enligt Mika då att ta fram tekniska standarder om flera delar i Mika, men en del handlar just om innehållet, metoderna och prestationerna när det just gäller miljöpåverkan. För det är ju såklart någonting som kommer vara helt centralt, så att man inte hamnar i någon greenwashing situation eller att den ser olika ut för olika ansökningar för olika aktörer. Och även här är det 13 juni som gäller som senaste tidpunkt som det här ska vara inne till kommissionen. Och jag vet att andra tekniska standards har lämnats in i förtid. I vart fall den standard som gäller samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter. Den lämnades in för någon vecka sedan. Men avseende miljöpåverkan har vi inte sett det ännu. Så det blir intressant. Det blir intressant att se hur det kommer se ut i praktiken.
Verkligen. Så vi har tagit in lite grann nu på vilka skyldigheter som finns i Mika. Men vad händer om man inte följer även till reglerna?
Ja, men och då kan man väl säga att Mika innehåller ju sanktioner. Den och sanktionerna enligt under Mika är modellerade efter, ja, men, och det som vi ofta ser numera från EU, ja, men GDPR-aktiga sanktioner, eller om man ska kalla det, med en procent av den globala årsomsättningen för en koncern som så att säga maxtak. Men just i Mika, det finns en mängd olika nivåer beroende på vilken artikel det är man har överträtt, och även om det är en juridisk eller en fysisk person som har gjort sig skyldig till överträdelsen då. Och såklart är taket mycket, mycket lägre för fysiska personer. Jag tror att det är 700 000 euro som är det högsta taket där, medan det absolut högsta för vissa överträdelser för juridiska personer är 15% av den globala årsomsättningen. Så väsentligt mycket högre då än GDPR, som så att säga, var basen för den här typen av modell på 4%.
Som det är mycket högre än konkurrensreglerna också.
Ja, men...
Och informationssäkerheten är NIS 2 också. Så det här har man ju tagit i, får man väl säga.
Ja, men absolut. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg på rak arm vad AI-förordningen innehåller för
6% vill jag minnas.
Precis. Ja, men precis, det är någonstans där, så det är också betydligt lägre. Men och det kan man väl, ja, det kan man tycka vad man vill om, jag får säga, men syftet är ju i alla fall kopplat till det övergripande syftet med förordningen, kan man ju tydligt se, att skapa en stabilitet på den här marknaden, att motverka bedrägerier som vi tyvärr har sett på den här marknaden med ja, men helt fungerande projekt i vissa fall. Så det är väl en avskräckande verkan som EU syftar till att ha i det avseendet. Men det är ändå intressant att det skiljer sig så mycket från de andra samtida, vad ska man säga, förordningarna på den digitala inre marknaden.
MiCA-förordningen börjar tillämpas väldigt snart, redan i juni till viss del och till fullt då i december. Och hur tror ni att den här lagstiftningen kommer påverka själva kryptobranschen?
På många sätt. Jag tror att det är jättebra att vi får en reglering på det här området. Och jag tror att... Ja, alltså jag tror att både från ett lagstiftarperspektiv och från marknaden, så att säga, så har man ju efterfrågat reglering under väldigt lång tid. För man har levt i en ovisshet där tillgångslagen i viss mån har varit oreglerade, men man har ändå då sett ett behov av att kliva in i vissa fall och försöka styra på liksom ad hoc basis, och sen har ändå inte, så att säga, individuella länder i Europa velat ta några större steg, just eftersom att vi under ganska lång tid har varit medvetna om att MiCA är på gång och jobbas på inom EU, och vi vill ha en harmoniserad reglering. Så att jag tror att på ett övergripande plan är det jättebra att det kommer reglering. Jag tror att det kommer skapa större trygghet för konsumenter, vilket ju lagstiftningen nämner till att syfta till. Eller ja, har som syfte. Men jag tror också att det kommer skapa mycket bättre förutsättningar för bolag på marknaden att bedriva en förutsägbar verksamhet, så att säga, där man vet vilka krav som ställs på verksamheten och vad man måste göra för att efterleva dem, helt enkelt. Sen med det så det följer ju en massa krav, och det kommer ju vara utmanande för vissa av bolagen eller alla bolag på den här marknaden att uppfylla samtliga krav. Men när man väl har gjort det jobbet, och vi vet ju att många bolag är ju redan i full gång med att anpassa sin verksamhet efter MiCA och har varit det under längre tid. Så att, men på det stora hela så tror jag att det är jättebra för liksom kryptobranschen i stort. Och det ska man säga, det här träffar ju inte bara kryptobranschen i den mån det som vi normalt sett pratar om och skrivs om i media, utan alla, det är liksom även för utgivare av utility tokens i olika avseenden så kan ju de här reglerna bli tillämpliga, och för de mindre projekt så kanske det blir svårt, där kanske det finns vissa utmaningar att ta till sig det här regelverket i ett tidigt stadium, men som sagt, överlag så tror jag att det är bra att vi får en reglering på plats.
En sista fråga då. Vad har ni för tips till företag som ska påbörja sin ansökningsprocess?
Ja, men det är ju en väldigt praktisk och bra avslutande fråga. Precis som Erik säger så vet vi ju inte exakt hur ansökningsprocessen kommer se ut eller hur FI kommer förhålla sig. Men baserat på tidigare ansökningar vi har gjort i olika ärenden och olika slag så tror vi ändå att mycket kommer att vara gemensamt, och det vi har sett som framgångsfaktorer även om som sagt det är ju ett ganska tungt arbete, är just att man lägger, att man liksom förstår att det här kommer ta resurser från verksamheten i tid och liksom, persontimmar. Det är det första. Det är svårt att egentligen bedriva fyra andra interna omfattande projekt samtidigt om man nu inte är en väldigt stor organisation. Så fokus och att man förutsätter att det kommer krävas är en del. En annan del är just att man lägger kanske mer tid och förklarar kanske ännu mer utförligt än vad man själv egentligen tycker är nödvändigt när det kommer just till dokument som verksamhetsplan, affärsmodell. Och det kan tyckas tjatigt och överflödigt. Man kan ju sin verksamhet. Men det här kommer läsas av någon som dels inte kan er verksamhet men också läser den väldigt kritiskt. Det är viktigt att ha med sig. Och slutligen, ta hjälp. Det underlättar i längden. Helt enkelt. För det, man behöver titta på det här ur andra perspektiv än sitt eget. Man behöver, typiskt sett i alla fall, ha ett bollplank längs vägen.
Tack Erik och John. Med de orden så avslutar vi det här avsnittet och säger på återseende.
Stort tack hörni.
Tack så mycket, det var jättekul att vara med.
Tackar.